Under temat Hållbarhetsdagarna hölls i mitten av maj en föredragsserie med den gemensamma nämnaren Risker och möjligheter för vårt samhälle. Programmet som följer är del 2 om skolans utmaningar och här talar Patrik Waldenström från organisationen Idéburen skola och Sten Svensson från tankesmedjan Katalys om en hållbar skola för framtiden.
Vad tror ni kommer hända med skolan? Och liksom, vad har du för ideal? Hur skulle du vilja att det skulle
bli? Ja, om jag ska börja med det så menar jag att det finns vissa grundprinciper som en skola i ett demokratiskt samhälle måste följa. Och då är grundprincipen nummer 1 att en skola måste stå under samhällets demokratiska styrning. Alltså att de politiker vi väljer i en kommun ska ha ansvaret för skolan och sköta den och se till att det blir en bra skola. Idag så har vi lämnat över det ansvaret till marknaden och i praktiken till storföretagen som jag sa som har 80% av den här branschen. Här i Stockholms län så går 37% av eleverna i en fristående grundskola. Det är alltså ingen liten marginell företeelse utan det är i denna delen, och det ligger högst i landet, där är det en mycket stor och viktig andel. Och dessutom så påverkar det även alla kommunala skolor. Alltså, som jag visade förut, segregerar man ut ett positivt urval av elever så blir det motsvarande negativt andra ställen. Så det påverkar hela skolsystemet. Så att det är nödvändigt att man tar bort marknadsstyrningen av skolan och ställer den under demokratisk styrning igen. Skolan är en samhällelig uppgift, inte en uppgift för marknaden, för då blir det så här. Det är grundläggande princip. Och då måste man se till att samhället sätter av nödvändiga resurser så att alla skolor kan bli bra skolor. Idag driver vi fram skillnader mellan skolor. Vi sänker vissa skolor. Man ska göra tvärtom. Man ska stötta extra de skolor som behöver hjälp med lärarresurser och på alla möjliga sätt och vis för att kunna vända den här utvecklingen. För att det är ett skäl idag att välja bort en skola. Får man en skola som rasar, det är klart att då vill ingen gå på den skolan. Det är självklart, det skulle jag heller inte göra. Men om samhället ser till att ingen skola blir en dålig skola så kan man vända den här utvecklingen. Man ska också ta bort systemet med skolpeng. För det påskyndar den här utvecklingen. De skolor som tappar elever, de tappar också pengar. Inte nog med att de starkaste eleverna försvinner från skolan och tappar också resurser. Och man kan inte ha ett resurssystem som driver på en segregerande utveckling, utan tvärtom. Man ska fördela resurser per läsår och klass istället. Det ska inte försvinna som idag i en vanlig skola i en förort i Stockholm här, så försvinner 20 elever under hösten. 20 elever, det betyder ungefär runt 2,5 lärartjänster borta. Det är en väldigt kraftig ekonomisk styrning av skolpengen. Så att bort med aktiebolagen, ta bort systemet med skolpeng, satsa på att alla skolor ska bli bra skolor. Det är liksom grundpelarna i detta. Sen kan man inte gå tillbaka till så som det var 1990 eller 93 eller när det här började. Utan det har hänt mycket i samhället och mycket fungerar på ett helt annat sätt idag. Så att man får ju se, liksom bygga utifrån dagens förutsättningar när man ska göra om det här. Och jag tror också, precis som du, det går utmärkt att ta bort aktiebolagsskolorna. Skolor behövs hur man än vänder på det. Det blir inte färre skolor. Det behöver inte läggas ner skolor heller. Utan man kan göra det på ett klokt och förståndigt sätt så att inte elever drabbas av det här.
Jag tror ju att det kommer hända ganska snart att man tar bort vinstintresset och att det kommer inte innebära så våldsamt stora förändringar. Alltså det är de här skolorna som då drivs i vinstintresse nu, de får ju sluta med det. De får ju ta ut enligt de förslagen som ligger någon sorts ränta på insatt kapital. Det är ju rimligt. Men inte tjäna pengar på skolpeng. Sen finns det mycket annat att göra för att få bort segregationen i skolan. Boendesegregationen är ju faktiskt också ett faktum, du var inne lite på det. Folk bor ju mycket mer segregerat nu än tidigare. Jag tror och hoppas att det fortfarande kommer finnas ett skolval. Alltså man säger att det finns ett fritt skolval, det är ju löjligt. Alltså det finns ju inte ett fritt skolval. Eller så här, man har ju rätt att välja vad man vill, man har inte rätt att komma in var som helst. Därför att, jag menar, om någon av era barn söker Viktor Rydbergs gymnasiet så har de ju rätt att välja det, men de får ju ha 320 poäng för att komma in. Så att det är liksom inte så att man bara väljer skola. Men jag tror att det är väldigt viktigt just det där att om man tror på en särskild pedagogik eller om man har någon särskild hang-up på något sätt, får man sätta sina barn i en sån skola så är man mer nöjd med skolan och då presterar barnen bättre. De lärare som har någon särskild ideologi, om de får möjlighet att arbeta med den typen av ideologi, den typen av pedagogik, så gör de ett bättre jobb som lärare. Så jag tror att den friheten ska finnas. Men det finns alltid en balans mellan segregation och valfrihet, så är det. Och det måste man hela tiden balansera. Sen hoppas jag också att vi börjar, och jag ser tendenser till det, att vi börjar värdera vad som är bra i skolan i Sverige och inte bara titta på det negativa. Nu har vi haft en skolminister som under 8 år bara har pratat skit om skolan, och det gjorde han faktiskt långt innan dess också. Han har på ett sätt satsat, när han var skolborgarråd i Stockholm så satsade han i alla fall på lärarlöner. Men i princip så har han hackat ner på skolan så lång tid.
Jo, när man sätter in vinsten som drivkraft i ett skolsystem som vi har gjort i Sverige, så blir det så att allt som görs faktiskt i skolan värderas i pengar. Får man en elev till skolan så kommer rektorn genast att titta på, tillför den här eleven resurser till skolan eller kommer den att kosta mer än vad eleven har med sig i elevplan. Ni såg kanske Uppdrag granskning i höstas när de arrangerade så att det kom en kvinna med en flicka som var ordentlig och som skötte sig bra. Det fanns plats direkt, hon kunde börja imorgon. Till samma skola kommer då en förälder, en manlig förälder, men en elev som hade lite problem, lite sån där diagnosproblem och sånt där. Tyvärr, det är fullt. Finns inga möjligheter. Det kommer inte att finnas någon plats här, inte på åratal. Det är lika bra du glömmer det. Ungefär så var budskapet. Va? Och det är alltså en pengavägning som sker, och det sker omedvetet. Och det påverkar lärarna, det påverkar skolan, det påverkar undervisningen, det påverkar allt som sker i skolan. Det sättet att tänka. Lärare ska vara marknadsförare idag. De ska alltså berätta att skolan fungerar jättebra för att de får elever. Så att de får elever till skolan. Gör de inte det så kan rektorn säga, ja, får vi inte fler elever nu här så kanske det blir en övertalighet bland lärarna. Då får några av er sluta. Så att se till nu så att ni sprider god information, positiv information om skolan. Och det kanske stämmer i många fall, och det är bra information, men det stämmer inte alltid, utan de ger en friserad bild av verkligheten. Och det ska inte lärare göra enligt min uppfattning. De ska inte behöva sprida en felaktig bild av hur det fungerar, utan de ska kunna berätta hur det fungerar. Vi har också något som heter yttrandefrihet som är fäst i grundlagen för anställda i offentlig sektor. Alltså att de anställda ska kunna berätta hur det fungerar. Den grundlagsprincipen är ju åsidosatt i och med privatiseringen och svensk skola. Privatanställda får inte berätta hur det fungerar i skolan. Då kan de mista jobbet. Offentliganställda får berätta fortfarande, men de är ofta rädda för att göra det. De vet att det inte alltid är populärt. Så att hela systemet för med sig, och det påverkar allt på en massa negativa saker. Vi har konkurser som inte går att ha i kommunala skolor, kan inte gå i konkurs, men aktiebolag kan gå i konkurs. Och det har vi haft ett antal. 40 skolor förra året gick i konkurs i Sverige, med JB-koncernen som stod för 34 själv, och sen var det ytterligare 6-8 stycken. Så att systemet för med sig en lång rad utav nackdelar. Och det viktigaste som jag pekar på förut är segregationen som drivs fram av det här.
Sen det här med att ta upp med öppenheten, meddelarfriheten, det har vi från Lebyarna skolor tagit ställning för att det är vi helt för. Det var samma som för kommunala skolor. Jag har inte Friskolornas riksförbund sagt, det kan jag notera. Sen skulle jag vilja ta upp en sak till här, som det här med att man inte vill ha in svaga elever. Det är dels att dels kostar de mer och det minskar lönsamheten. Sen finns det en sak till. Vi har börjat jämföra skolor väldigt mycket så här. Det finns statistik på Skolverket. Ja, om jag tar in ett gäng svagare elever, vi har ju möjlighet att ta in på särskild kvot 10%. Om jag tar in flera sådana, ja, då sjunker min skola i Skolverkets statistik över kvalitet. Eller hur? Varför då? Alltså kvalitet, om vi gör ett jättejobb med de här och de kommer upp till nästan godkänt, så är vi en hög kvalitet. Men i statistiken så har vi en låg kvalitet därför att vi får lägre betygsgenomsnitt. Den där typen av jämförelse ska man inte ha. I Norge är det förbjudet att jämföra skolor. Det tycker jag är en alldeles utmärkt. Finland har de ingen skolinspektion. Det är jag också ganska intresserad av. De här som jag representerar, de är ofta ganska små skolor. Det finns inga koncerner, det finns ingenstans där pengarna ska vidare. En stiftelse är en stiftelse, det är egentligen, sen kan ju folk fiffla och man är oärlig sådär, men det finns egentligen inga möjligheter att föra ut några pengar någonstans. Det vi har sneglat ganska mycket på, det är en lagstiftning som står i aktiebolagslagen. Där finns det nämligen så att man kan starta aktiebolag med särskild vinstutdelningsbegränsning. Den infördes 2006. Det var förra regeringen med stark påverkan från Miljöpartiet som skapade den lagen. Den infördes samtidigt, nästan samma sak i England. I Sverige har vi 40-50 sådana skolor med särskild vinstutdelningsbegränsning. I Storbritannien blev det 7000 på 2 år. Vad den säger, det är att om man får ta ut på insatt kapital, alltså man har satsat 5 miljoner på en skollokal, så får man ta upp statslåneräntan plus 1% på det lånet. Man får inte ha några räntesnurror, man får inte föra pengar vidare till koncerner, man får inte sälja till ett annat aktiebolag än ett SVB-bolag. Man har verkligen tänkt igenom det där, och det var ju tänkt för verksamheter som bolagiserades inom skola, vård och omsorg. Men sen fick vi ju en politik i Sverige som ju inte var ett dugg intresserad av det, utan ville släppa loss marknaden. Den typen av organisation, alltså den typen av aktiebolag, tror jag man skulle kunna ha. Och det tror jag det blir.
Okej, det här med räntesnurror då, så det är ju en konsekvens av att vi har aktiebolag som driver skolor. Alltså när aktiebolagen började under 90-talet, så blir det sen snabbt koncerner, och så sen blev det precis som du sa, alltså alla sålde sina skolor och tjänade mycket pengar på det. Och då blir det de stora koncernerna som tog över. Den största idag, Academedia, de är ju större än alla kommuner utom Stockholm, Göteborg och Malmö vad gäller antal elever och antal skolor. Det är bara de tre kommunerna som har fler elever än vad Academedia har. De andra är inte riktigt så stora, men de är stora. Och det är de som har växt och dominerar marknaden allt mer. De andra står stilla eller backar. Så att det är de stora koncernerna som växer. Och då får man också den konsekvensen som blev av detta. När riskkapitalbolagen såg att här var ju jättemycket pengar att tjäna, då gick de in och köpte upp de här koncernerna. Och det hände för 2005, där någonstans började detta ske. Och sen gick det blixtsnabbt. Så nu ägs alla de här stora koncernerna av riskkapitalbolag. Och det är ju de som kan göra sådana här upplägg med lån internt inom företagen. Att de får låna pengar från något delbolag inom en sån där riskkapitalkoncern. Och så får de betala 15-17% i ränta, och då försvinner ju liksom vinsten, eftersom räntan är så jävla hög. Och det är lagligt att göra på det sättet. Va? Men har man inga aktiebolag, så försvinner hela den hanteringen. Det finns ju ingen som har något intresse av sånt. För att det är bara ett sätt att föra över pengar från våra skattepengar, från våra offentliga resurser till privata fickor. Och man gör det i jättelik omfattning idag. Och det går också att göra, alltså man intecknar alltså kommande vinster på det här sättet genom att man med lån blåser upp värden och sånt där som inte finns egentligen. Så att det är i grunden en helt osund företeelse som inte hör hemma i skolan. Hör inte hemma i näringslivet heller, tycker jag, men det kan jag inte så mycket om. I skolan ska det inte finnas. Sen det här om att lärare utsätts för påtryckningar, eller Lärarnas Riksförbund har gjort en undersökning där de fick fram detta väldigt tydligt. att så är det. Och jag har varit ute på en massa sådana här möten och pratat om skolan, och då vittnar också lärare om det, att de får sådana förslag från föräldrar och från skolledning som innebär alltså att de får alltså göra avkall på sin professionalitet, om man säger så. De tvingas att fatta beslut som de inte skulle ha fattat annars. Så att systemet föder påtryckningar, det tror jag man kan säga med gott fog. Jo, sen ska jag säga till sist att bolag, du pratar om de här särskilda sortens bolag. Det kan vara en väg att gå, men jag tror att man måste ha bort bolag överhuvudtaget. För att det finns alltid sätt att kringgå sånt här vinstförbud om man har det. Någon berättade för mig att på ett bolag så hade de hade delat upp sig i 4-5 bolag som skötte den här skolan. Ett bolag som stod för själva undervisningen, ett som stod för lokalerna, ett som stod för utrustningen. Och så fick bolaget då, som skötte undervisningen, betala till de här andra underbolagen för jävligt dyra pengar för att de hade hyrt utrustningen och sånt där. Va? Och då hamnar ju vinsten i fastighetsbolaget eller utrustningsbolaget istället. Va? Så att de som verkligen är ute efter och bara tjäna pengar på det här, så är aktiebolag en gyllene variant. Och det är därför jag menar att det hör inte hemma i skolan. Bort med aktiebolag.
Mikael?
Alltså oavsett då vilken bolagsform man har, så länge man äger det kan man ju alltid höja sin egen lön. Så att det borde ju, oavsett om det är ett aktiebolag eller borde ju bara kunna rektorn höja sin lön om man ändå äger bolaget. Men det är inte den viktigaste frågan, utan om man har ett huvudmannaskap som är kommunalt eller statligt, hur driver man på utveckling så effektivt som, eller hur driver man på nya idéer i skolan? För att en idé om en skola kan vara pedagogik, men det kan också vara det gyllene tillfället när jag gick gymnasiet 2003-2004, när IT-skolorna kom, och då menar jag inte den typ av skolor som bara delar ut datorer, utan de riktiga IT-skolorna. Jag fick en riktig IT-utbildning. Det finns ju ingen kommunal skola som låg i närheten på det. De som läste på kommunala skolor matte data, de kunde öppna Word. Första lektionen loggade vi in på Linux-burkar. Alltså, hur får man det drivet om i en liksom kommunal värld? För då motsvarar i alla fall inte kommunerna det behovet som fanns på marknaden.
Mm. Jag svarar. Jo, alltså det finns exempel på där det har kommit fram nya idéer och bra inriktningar och bra verksamhet sen friskolesystemet infördes. Men det finns eller den allmänna bilden är att det är de flesta fristående skolor har ungefär samma inriktning som en vanlig kommunal skola har. Den är den stora dominerande kraften i det här. Det är inte de pedagogiska alternativen eller så, utan det är vanliga, ska jag säga, i Skolverkets statistik tror jag det kallas allmän inriktning. De står för 86% av grundskolorna. Gymnasieskolorna är lite annorlunda, det är lite annan problematik där. Men det finns ju också skolor som de har nästan gjort det till en pedagogisk grej att de har vanlig traditionell undervisning med ordning och reda, liksom lite Björklunds stuk på det hela, och det är också en säljande grej idag. Så att det finns exempel på utveckling och så, men det är inte särskilt dominerande, utan snarare tvärtom. Och det finns ju också i det gamla kommunala systemet, eller när kommunerna ansvarade för det, så poppade ju upp bra grejer, så att det går att få inom systemets ram även en utvecklingsdriv i det hela, det tror jag. Mm.
Jag tog Rytmen som exempel förut. Det startades av ett gäng riktigt entusiastiska musiker och musiklärare, och de hade inte en tanke på att tjäna pengar. De startade det för att de ville verkligen jobba med musiken. Sen fick de massor med pengar när de sålde sig till Academedia, och vad jag hör så har det blivit mycket sämre, men det vet jag inte. Jag kommer inte ihåg hur IT-gymnasierna startade, men det startade ju inte inom en koncern, men de har sen köpts upp. Men om det var jätteengagerade IT-människor som startade det, så behövde de inte alls, det är inte alls säkert att de gjorde det för att tjäna pengar. Jag kommer ihåg två, Flemingsberg och Kista tror jag. Jag är faktiskt inte alls övertygad om att de gjorde det för att tjäna pengar. Och i alla fall så pengarna är oftast inte den bästa drivkraften för att starta någonting som man verkligen tror på, eller som man verkligen brinner för, utan det är för att man brinner för det. Och då ska man få en frihet att jobba med det. Så den typen av gymnasier, jag kan inte se att inte det skulle snarare starta nya sådana och inte förstöra sig när pengarna försvinner i vinst.
Kort replik. Jag har inte heller en uppfattning att mina lärare ville tjäna pengar. Nej. Men sen fick de möjligheten.
Ja.
Men då måste man också ha den möjligheten även i framtiden att man kan starta nya verksamheter.
Det är en grundläggande fråga för den här organisationen förstås, att den friheten ska finnas kvar.
Och det håller jag helt med om.
Men ja, de sålde till storkoncern och skrattade så lyckligt.
Ja.
Jo, jag håller helt med om det. Jag kan ta som exempel i Göteborg. Hade vi experimentgymnasiet till exempel. Det var ju sjudande verksamhet och alternativ pedagogik och allt möjligt här. Va? Och det, Björklund skulle kalla det för flummigaste av de flummiga skolorna i sig. Men det var inom det allmännas ram. Den skolan jag jobbade på i Lövgärdeskolan heter den ute i Angered. Var en nystartad skola. Jag påstår att den sköd av pedagogiska tankar och idéer där och sånt. Däremot påstår jag att koncernskolorna, de föder likriktning. Det är inte där vi ser utvecklingen av nya idéer eller tankar, utan de tankar och idéer som de är bra på, det är hur man kan göra det effektivt och spara pengar. Kunskapsskolan tog du som exempel. De har ju centralt upplagda lektionsmallar för hur lärarna ska göra lektionerna, som lärarna måste följa. Gör de inte det så passar de inte att jobba på kunskapsskolan. Samma idé har Vittra-koncernen. JB-koncernen hade något liknande. Alltså pedagogiska modeller som är centralstyrda från koncernledningarna som de skjutsar ut i organisationen. I kunskapsskolan då så får de då, i och med att lärarna inte behöver planera så mycket lektionsplanering, utan det får de ju färdigt, så kan de då lägga mera tid ute på skolorna med eleverna. Så att det är ett sätt att effektivisera och använda lärarresursen på ett mer kostnadsbesparande sätt. Och det här driver ju inte fram innovationer hos lärarna precis, utan tvärtom. Det är en mycket hårdare styrning, centralstyrning av lärarna i de stora koncernerna. Sen ska jag säga något om kommunerna, och Björklund tar ju ofta upp det här att det är kommunernas övertagande av skolansvaret, det är det som är orsaken till varför det har gått så snett med svensk skola som han beskriver det. Jag håller inte med om bilden att det är svart i svensk skola, absolut inte, utan jag delar din bild. Det är väldigt mycket bra som sker i svensk skola, men vi har ett systemfel. Jo, men bara tänkte säga det här, det är skillnaderna som jag visade här. De har inte blivit mellan kommunerna, utan det är inom samma kommun som skillnaderna uppstår. Alltså att kommunaliseringen har inte huvudorsak till de här skillnaderna. Både om du mäter resurser så har det inte skett någon större förändring sedan kommunaliseringen. Och inte heller om du tittar på elevernas resultat. Utan det fanns skillnader innan och det finns skillnader efteråt. Det har blivit lite större skillnader, men det är många andra förklaringar som ligger bakom det. Så att det är inte kommunaliseringen som är orsaken till skolans bekymmer idag, utan det är privatiseringen.
Det är Jenny.
Ja. Bara en liten, jag vet inte om det är någonting emot det ni säger om att det går att göra den här variationen statligt eller kommunalt också. Men så som systemet var liksom innan. Alltså när jag skulle välja gymnasium så var den friheten inte reell, för att om man skulle ha ett särskilt skäl för att få gå en skola utanför sin kommun, så att den skulle då vara att kommunen inte kunde erbjuda samma. Så för mig till exempel som ville gå naturvetenskapligt program med naturbruksinriktning som fanns i Spånga, fick inte det, för vi har ju naturvetenskapligt program i Tyresö. Och så var det med det liksom.
Det var detta?
På 90-talet. Jag kommer faktiskt inte ihåg själv. Jag är 35, så om någon orkar räkna. Så. Men ja, måste ju vara 10 år. Nej, vad säger jag, 20 år sedan.
Men då gäller det fria valet, säger jag. Så att...
Jo, fast det var ju inte fritt val. För jag fick ju inte gå på naturvetenskapligt program med naturbruksinriktning i Spånga. För Tyresö kommun sa att nej, för vi har naturvetenskapligt program i Tyresö. Ja, men inte med naturbruksinriktning. Nej, men det spelar ingen roll, för vi har naturvetenskapligt program i Tyresö. Så att jag fick ju inte välja.
Nej, men jag vet vad det beror på. Skola som gör. Därför att utbildningarna här är ju billigare än om de hade skickat dig till en annan kommun.
Precis, de ville inte betala för att jag skulle få gå på den. Och, så att då var det ju inte fritt på det sättet då istället. Så att, men det är klart att man skulle ju kunna bygga ett system där, där kommunen inte kan hindra, hade kunnat hindra mig så som man gjorde då.
Nej, men för 20 år sedan fick man inte det. Och nej, inte om det inte var en fristående skola. Många i gymnasium är ju kommunalskola.
Ja, det är något fel alltså här i detta.
Du säkert en syokonsulent.
Du skulle ha fått göra det valet om du var på 90-talet.
Nej, jo, inte, var inte 90-talet. Till en annan kommunalskola.
Alltså var det en annan kommunalskola? Ja. Okej, okay. Ja, det fattas
jag. Som hade naturbruksinriktning.
Nej, men då är
jag så att, alltså, så att, ja, det funkade ju inte då heller. Det säger ju inte mot att det skulle kunna fungera, men det gjorde det inte så som det var då. Sen hade ju jag personligen en jättebra klass och så här i Tyresö, så det gick ju bra ändå. Men det var ju lite surt att man liksom inte fick göra det egna valet.
Lennart.
En grej som också jag måste säga när den är igång, liksom att hur det är så måste vi på sätt jobba i skolan också. Även om det verkar tråkigt som Björklund säger. Det blir så mycket snack om den här ordning och reda och mobiltelefonen som ska in. Va? Men på något sätt måste man faktiskt få eleverna att jobba lite själva. Att de måste skapa någon slags glöd hos din enskild att jobba också. Annars hjälper inte hur mycket resurser vi pumpar in i skolan. Någon slags skulle jag önska att vi också hittar en attityd, skapa en attityd faktiskt, att det finns en poäng med att lära sig, försöka sätta upp mål själv och lära klara sig.
Så ännu en gång, jag håller med våra två bilder som ni ger, för det är två olika bilder av samma problem. Men jag vill påpeka en sak. Det här problematiken, även om vi pratar om skolan, det finns också i andra områden i samhället. Och ännu en gång jag vill påpeka neoliberalismen som problemet i det där. Det finns vissa områden i samhället, framförallt i samhället, som man ska inte öppna till att ha en enda tanke, vinstintresse och maximera vinst. Så det går ju inte. I och för sig, jag är inte mot marknadskrafterna i andra områden. Och vi ser samma problematiken igen med AstraZeneca och Pfizer. De kommer inte att göra bättre läkemedel, som är också något som vi behöver. Ja? De kommer att göra så att de betalar mindre skatt. Det är inte något annat som ligger bakom. Och alla dessa områden, man har släppt fram den där idén vinsterstyr. Maximera vinsten, det stämmer ju inte. Och det finns en jättebra bok skriven av Piketty som nu är boom. Den gör nationalekonomi. Jag är nationalekonom i underbotten. Jag rekommenderar att man ska läsa den där boken och se hur den där idén sprids ut på andra områden i samhället. Och till slut blir det en hot mot själva demokratin. Alltså, och så håller jag med att det måste finnas konkurrens mot olika offentliga verksamheter. I olika sätt, alltså skolor det här, det kan vara vård och andra typer av saker. Det måste ju finnas en viss konkurrens, men det måste ju vara kontrollerat på något sätt. Och inom vissa ramar. Och som sagt, också staten är bra administratör. Det är också en fel bild att staten eller offentliga aktörer är dåliga på att styra saker. Det har blivit sämre till exempel när andra tanken har kommit fram. Någon affär är sån affär. Det är inte statens lagstiftning. Utan tanken som var vaken på varandra näringsministern som gjorde det blev som det blev.
Jag ser det så här. Att jag var och besökte min gamla skola för några år sedan. Och då berättade de så här att det som händer nu där ute, det är att de eleverna som har välutbildade föräldrar, de väljer bort Lövgärdeskolan. De flyttar in till centrum någonstans eller iväg någonstans från skolan. Och kvar blir då en grupp elever i varje klass som har föräldrar med låg utbildning, som har föräldrar som inte kan stötta dem hemma, som har föräldrar som inte riktigt ser eller inte har möjligheter att utgöra ett stöd för sina barn. Och har du för många sådana elever i en klass så är det väldigt svårt att få verksamheten att fungera. Det vittnade de väldigt tydligt om. Så att det man ska göra då, det är att se till att skolan ska fungera så bra så att inte de föräldrarna behöver flytta sina barn. För det är det som händer idag. När skolan inte fungerar bra så drar alla som kan därifrån helt enkelt. Va? Så att se till att alla skolor kan bli bra skolor. Det här är ingen lätt sak att vända på utvecklingen i Lövgärdeskolan eller Hjälboskolan som du tar som exempel. Utan det är tufft och svårt arbete, men det går att göra det. Så att det inte finns någon anledning att flytta ifrån de skolorna. Sen ska jag säga om det här som du tar upp om neoliberala eller nyliberala idéer, så är det ju så. Det fria skolvalet är en del av nyliberalismen. Den kom ju med Milton Friedman redan på 50-talet som han la fram idéerna. Det svenska systemet är nästan en avskrift av hans idéer. Där trodde man ju att en konkurrens mellan skolor, konkurrensen om eleverna, skulle driva fram bättre kvalitet. Det skulle höja kvaliteten på skolan. Det skulle bli billigare. Det skulle också driva fram ett antal nya pedagogiska idéer. Det enda man kan se av det här, det är alltså att det finns lite pedagogiska idéer som har kommit om detta. Det håller jag med om. Men vad gäller pengar, det är mycket dyrare det här systemet. Kostar skjortan jämfört med det andra. Och framförallt kvalitetsmässigt, den utvecklingen. Och då, jag påstår att det beror till stor del på den segregation som det här systemet orsakar. Att det är därför kvaliteten sjunker. Så att de har inte uppfyllt det de lovade, utan tvärtom. Det har blivit betydligt sämre, eller det har gått åt helt fel håll. Och det beror på att man kan inte jämföra konkurrensen mellan skolor och mellan skolelever med varuproduktion i största allmänhet. Det går inte. Det som fungerar utmärkt på Volvo när de ska göra sina bilar, konkurrensen där driver fram bättre kvalitet till lägre pris. Och det påverkar hela branschen, och så fungerar det inom många varuproducerande branscher, och det systemet ska vara där. Men när man för över det till skolan och lägger in samma tänkande på en verksamhet som har med människor att göra, då fungerar det inte. För som jag sa förut, en skolas elevsammansättning avgör skolans resultat. Alltså det är inte verksamheten i sig, det är inte, de konkurrerar inte med att de har bra verksamhet, utan de konkurrerar med att de har ett elevurval, och därför blir det fel. Det kan aldrig fungera. Ja, i och med att man, om det blir så som jag säger, att man kan ta bort aktiebolagen ur systemet, så får de som har stiftelsedrivna skolor eller ideella föreningar eller som har en sån ideell drivkraft, de får ha verksamhet att driva skolor, och då får man välja de skolorna. Men genom att ta bort aktiebolagen och se till att alla skolor ska bli bra skolor, så tror jag att behovet kommer att minska radikalt. Och då blir det inte de här stora segregerande effekterna som vi har i dagens system. De som vill, och de som är entusiaster som du har i din förening, det är ju jättebra om de människorna vill driva skolor. Det blir bra verksamhet, det blir bra för alla. Så det har jag inget emot. Men har man bara syftet att tjäna pengar, då blir det ingen bra verksamhet. Då blir det segregation och inget mer.
Hur gör man den här utfasningen då utav bolagsskolorna? Det måste ju väl trappas av då?
Ja, det får man göra på ett klokt och förståndigt sätt, och det får man nog göra en särskild utredning om det ska, hur det ska gå till. Men det får göras under en planerad övergångsperiod. Man kan erbjuda de här aktiebolagen att ombildas till en stiftelse eller en ideell förening om de vill fortsätta sin verksamhet. Det tror jag inte de vill i sig. Men vi har ju exempel på när samhället har tagit över JB-koncernens, hälften av de skolorna fick ju kommunerna gå in och ta, inte hälften kanske, men
ja, sex av dem tog ju medbjudna, ja. Statsmissionen tog över i medlemmar av oss.
Så att det går att göra på ett bra sätt, det har vi ju erfarenhet av. Jag vet, i Jönköping och i Halmstad tog kommunen över, och även på andra ställen, så att det går att göra. Men det får göras med klokhet och eftertanke.
Ni hörde Patrik Waldenström från organisationen Idéburen skola och Sten Svensson från tankesmedjan Katalys tala om en hållbar skola för framtiden.